Hej och välkomna till avsnitt 335 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas.
Ja, och med mig, den samma gubben som står här fortfarande, Kjell heter jag.
Ja.
Och jag är präst.
Du är präst, och den här förutom att det är 335 så heter det avsnittet Bläckfiskar i vapenhuset.
Bläckfiskar i vapenhuset, ja okej.
Okay. Nej, jag tänker alltid på det. Nej, processen är ju, vi spelar in, du redigerar, du skickar en fil till mig med ett namn. Ja, och jag lägger upp den på vår plattform.
Ja.
Och då blir det så roligt när jag får det, för då, alltså vad har han döpt veckans avsnitt till? Ibland får du ju till genialiska saker.
Och ibland
har du tagit något som jag pratar om, alltså
ja,
så är det ju.
Ja, just det.
Men jag tänker, och då kommer jag alltid vara, just det var det vi pratade om. Och ibland blir det så här, vad pratade vi om när jag ser avsnittsnamnet? Och då får jag lyssna, just det, därför tog han det.
Ja,
framförallt då när vi har, som vi gör ibland, bunkrat lite. Och det kanske är flera veckor sedan. Och så kommer, vänta nu.
Vad är det här?
Bläckfiskar i vapenhuset.
Fast jag tror annars att, jag tror nästan att du har knäckt det roligaste namnet på ett avsnitt i alla fall. Det är inte så ofta jag får förslag
nej,
på det. Men det var ju en gång när vi pratade om Ester, Rut och jobb.
Ja.
Och avsnittet heter Ester jobbar med rutavdrag.
Just det.
Det var ju roligt. Faktiskt.
Det var bra. Det var bra. Nej, men det var alltid sådär vad han tänkt till. Och jag är så glad att det är du som skapar det och inte jag. För jag hade suttit där. Det hade blivit bara 335 och inget ord så kristar fram.
Jag vet inte hur det fungerar i andra änden. Liksom. Man säger, vänta, vilket avsnitt ska jag lyssna på? Ja, men här, bläckfiskar vapen. Ja, men det låter ju spännande. Eller man säger, nej, nattvarden. Nej, det
ja, just det. Du menar den som är...
Den som lyssnar, ja.
Jag tror att eftersom vi inte så ofta har... För jag skulle säga att det finns två olika varianter på podd. Och kanske lyssnare. Men antingen så har du en podd som vi har, som det är vi alltid typ, och så får du så... Och det är ungefär samma ämne. Alltså och då har vi våra lyssnare.
Ja,
sen finns det de poddarna som så här, där jag tror att det finns lyssnare. Lyssna på det här avsnittet som handlar om hjärnan. Eller om det där.
Ja, alltså,
gäster inbjuden för just det.
Ja, just det. För det är just hjärnan man är
intresserad av. Inom den här vetenskaps... Vad det nu kan vara.
Mm.
Men jag tror att vi har mer en lyssnarskara som lyssnar oavsett vilken rubrik.
Oavsett vad vi än gör.
Nästan så.
Konstiga människor. Men tack för det, för att ni lyssnar.
Tack för att ni lyssnar. Hur har vi haft det sen?
Ja, hur vi har haft det, hur du har haft det vet jag inte. Men jag kan börja berätta hur jag har haft det. Jag har haft det bra, kan man säga. Vi har nu spelat det här änglaspelet som jag har talat om flera gånger. Nu gjorde vi det, jag vill säga, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 eller 6 kanske gånger blev det väl sammanlagt som vi har spelat det här då. Det är helt nyskrivet, både text och musik, och vi har spelat det för skolklasser, och så har vi spelat det i en öppen föreställning för allmänheten, den stora allmänheten, och det kom faktiskt en del folk till där, och det är ju gjort, det är ett material som är gjort för barn. Vi har bjudit in tredjeklassare. Det är liksom den nivån vi tänker att de kan nog tycka att det här är kul.
Har de kommit?
Ja, de har kommit. Det har kommit, jag försöker stå samtidigt räkna i huvudet här hur många det är, men det är en, två, ja det är fem tredjeklassare som har kommit. Det är inte tredjeklassare utan klasser.
Klasser
med så fem föreställningar har vi spelat för tredjeklassare. Och med varierande, som det alltid är när man spelar sånt, julvandring och allting. Så vissa gånger sitter de som tända ljus och tittar också. Vad fantastiskt bra, säger lärarna sen. Och eleverna ser man att de tycker. Och andra gånger så sitter de och viskar med varandra och man får avbryta sig och lite så här. Men på det stora hela har det gått väldigt bra. Men sen så då spelade vi för fem stycken klasser i olika...
För det var en klass som varit inbjuden per gång, det hör jag ju.
Ja, men precis. Och sen spelade vi den sjätte gången då i förrgår. För allmänheten, och då kom det en annan typ av publik. Då var det ju flera av de vanliga damerna som kommer i kyrkan kom dit också nu, för det är ju något i kyrkan och då kommer man ju. Och de kanske tyckte att det lät kul också. Och så var det några barn som kom, och det var uppstod det intressanta fenomenet att det skrattades på helt andra ställen när det var vuxna äldre människor som var där. Och de hängde med på vissa av skämten som vi har gjort lite intern skämt så där Ängen berättar. Till exempel i början så berättar Ängen att Ängen är liksom ens, alltså blev tillgjord sist av alla änglar. Så därför var det en del saker som fattades för den här Ängen. Det fanns ingen gloria kvar.
Ja,
så
okay.
Man fick tejpa en egen gloria och sådär. Och så sen så är det någonting med mina muskler också. Så att jag har änglavingar och jag kan flyga, men jag är inte rädd, säger han såhär. Och det är ju en liten blinkning åt Sällskapsresan då. Ja. Men det fattar ju inte barnen. Nej, det förstår ju vi att barnen inte förstår. Men däremot de här vuxna, då förstod de ju det.
Men du, hur gick den här till då? För jag har bara sett en bild på er. Men det är du och en musiker som har skrivit och skapat det här. Och då skådespelar ni lite? Eller är det
det är jag som berättar. Jag är berättare och ängel i samma person. Och då pratar jag och berättar om olika, framförallt är det olika bibelberättelser, men också några andra berättelser kring men tankar kring människors värde och sådär, på ett kul sätt, och jag använder lite olika röster och gestaltningar och lite dialekter och sånt där, och så spelar organisten då dels tillsammans med att jag pratar, vi sjunger också, vi har ett par sånger som ingår där vi sjunger tillsammans. Och sen så spelar hon också emellan varje stycke specialkomponerat. Det finns ett stycke som heter Landning i Egypten, alltså uttåget ur Egypten heter en annan. Ja. Och Soluppgång för en dagmask. Ja, lite sådana grejer. Så, att så har det praktiskt liksom gått till.
Mm.
Och vi började med att jag skrev texten. Texten till, alltså berättelsen, och så skickade jag det och då började hon komponera som det här skulle man kunna ha här och det här skulle kunna vara där, så skickade hon tillbaka ljudfiler, så här skulle vi kunna göra, och så att här skulle man kunna ha en, här skulle man vilja ha en psalm för en dagmask, fick jag liksom.
Just det.
Och då till mig, och då tänkte jag, men då ska jag skriva en psalm till henne, så skriver jag en text till en som heter Psalm till en död dagmask. Så skickade jag det till henne och så kom det tillbaka en komponerad sång liksom. Så att så har vi, det är så det har fungerat när vi har jobbat fram det här så.
Roligt. Vet du, vi lovade faktiskt för många poddar sedan att du skulle vid något tillfälle sjunga någon av de här djursalmerna.
Ja, just det.
Så det får du, det ska vi ju...
Faktiskt idag kom jag direkt från komponerandet. Nej, inte komponerat, för jag har inte komponerat några sånger, utan bara texter. Textförfattande till en kosalm.
Mm.
Guds kossa som dansar på ängen. Så.
Längtar med spänning.
Ja, just det. För det här finns ju fortfarande inga melodier. Jo, det finns en, och det är just till psalm till en död dagmask som kommer från det här änglaspelet. I övrigt så är det texter, men det ska bli musik i det meningen så småningom.
Då får våra kära lyssnare vänta ett tag till. Ja. Men vi ska hålla det löftet att djursalmerna ska sjungas.
Så fort det kommer en djursalm så ska jag sjunga den här.
Ja. Du, det låter ju jättebra. Hörru du, jag har varit på teater. Det är inte så ofta jag gör det.
Nej.
Men jag var på två teatrar förra veckan. En då som jag hade faktiskt sett en gång tidigare på Stadsteatern. Den var otrolig. Det vill säga, annars skulle inte gå två gånger.
Nej.
Drabbad och satt där och man skrattade lite och fällde någon tår och så här, vet, så.
Mm.
Och fick lite blodad tand, för jag har inte gått så mycket teater i mitt liv.
Nej.
Och sen senare i veckan var jag, ska jag inte skratta, var jag på en teater ute i en förort.
Jaha.
Så det var liksom längre ut på linjen. Och jag tänkte, ja, men jag förstod ju dels av vilka som spelade och priset på det, att det här är ju inte samma kvalitet. Alltså kunde jag ju fatta. För att på Stadsteatern var en stor ensemble, men du vet, det var superhäftigt.
Uh-huh.
Och satt jag där med mitt sällskap och så här, ska det vara så dåligt? jag fattade ingenting så. Och det skulle handla om en fest som spårade ur med mycket droger. Så här, och så var det olika... Okay. Och jag hade hört om den i en podd och så jag tänkte, ja, men det här tror jag kommer intressera mig. Jag tror att det här kan bli spännande. Och det var så knasigt, så mycket skrik och så här, på en annan nivå. Sen i pausen, jag bara, ska vi sitta kvar? Det gjorde vi såklart, för jag ville ju se det sluta. Och akt två till dens upprättelse var mycket bättre. Och det landade vissa saker. Men jag var verkligen varsom, det är fattiga, jag är inte dum. Jag ser ju film och ser att ena filmen är bra och den andra inte bra. Men jag hade fått något så här, du vet, teater, vad kul. För det är verkligen roligt.
Ja,
alltså jag har inte gått så mycket, men varje gång jag går... Annars så har det varit så här, det här är en annan upplevelse. Alltså det är så platt, för det vet ju folk som har varit på teater och bio. Men det blir ja, så levande. Ja, ja, och man är med på ett annat sätt. Och man, känslorna blir så mycket starkare och allting sådär när det spelas för en. Men då var det verkligen en så här dubbel upplevelse. Att, ja, så där kan det vara också. Det och det är klart, det här var ju en amatörteater. Mm. För det såg man ju så här, i pausen så kom skådespelarna själva ut och sopade och gjorde ordningen för nästa. Det stod någon tanteluring i hallen och sålde billigt vin. Aha, alltså det var inte på nej, men jag förstod alltså så här, att det var det, på en helt annan nivå liksom. Ja, ja. Men
alltså. Det är som man tänker på något sätt att någon hade varit och sett Sagan om ringen och tänkte, wow, det här med film, det är någonting för mig. Så går man och säger, Göta kanal 4.
Ja, det är så platt, jag vet.
Nej, men alltså, det är
det är så. Ja, det är visst, så, ja, det är klart det. Liksom. Ja. Helt olika budget, helt olika typ av skådespelare.
Ja, alltså, men det såklart. Ja,
manus
visst, det,
och allting.
Och återigen, det kan ju vara bra i alla fall. Sen är det inte alltid det.
Nej.
Och det är ju i och för sig inte säkert att det är bra, även om det är påkostat.
Nej, så kan det vara. Så kan det vara.
Men jag går ju också väldigt sällan på teater, men det är ju samma där. Det är inte så att jag tänker att nu ska jag aldrig gå på teater, utan det är ju att jag vill ju gå på teater. Ja. Men för det första så blir det inte av, och för det andra kostar det 500 000 att köpa en biljett. Sådär, så att det blir väldigt sällan av. Mm. Det senaste, det berättade jag ju i podden också, det såg jag Carl Bertil Jonssons jula med Henrik Dorsin och andra. Och den var ju också, det är en jätteupplevelse verkligen. Så att det är ju verkligen... Så här, oavsett vad som händer på scenen så är det ändå en form av upplevelse att vara där, just för att det händer just då. Det är inte inspelat och det kommer inga burkade skratt liksom, utan det är inte ofta de burkade skratt.
Men
det
är lättare att passera, jag förstår. Ja, visst. Sen kan det ju vara också sen kan det ju vara så att du väljer att flyga till Australien när du ska gå på bio eller teater, därför går på 500 000 också om du skulle.
Ja, just det, så var det senast. Jag tänker, ska jag se Sagan om ringen, då ska jag väl vara i Nya Zeeland när jag ändå gör det, för jag har för mig att det är inspirerat där. Ja, så.
Nej, men det är roligt att göra sånt där, och jag blev sådär, fick upp, just det, det kan vara olika.
Vi hade ju, alltså det här nu blir lite, och det här har absolut inget med den här kyrkliga podden att göra, men i min gröna ungdom, så jag var nog med någon gång, då hade man, det var det som var inne då lite grann, det här var ju sent 80-tal kan man säga, då är det gatuteater, var ju lite så här.
Okay.
Och det var ju i vissa sammanhang så här. Jag pratade förra gången om Järfälla arbetarteater, och det här var ju liksom, och då kunde man stå på Centrumstorg liksom, och så plötsligt så börjar man spela teater, och så har man några grejer där. Ibland hade man tillstånd, ibland inte. Men att man stod och gjorde någonting där. Och det är ju, alltså, det finns ju inget... Jag kan tänka mig att man kan jämföra med typ stand-up eller någonting. För att det finns ju inga skyddsnät. Alltså på en teater så är det åtminstone vanligast att folk håller sig i skinnet. Även om det är dåligt så skriker de inte. Vad dåligt! Men står man på torget utanför Konsum... och prata.
Ja, just det, där ingen har bett
där om ingen
det.
Har bett att man ska stå, då är de inte så omtänksamma och snälla liksom.
Men du, det känns inte som en arena där du var som bekvämast.
Nej,
eller du kanske vann, eller det kanske var
nej, men det var det aldrig. Alltså jag vi spelade någon gång i något köpcentrum så här. Det var lite bättre, för det var ändå, det fanns en scen och så här. Så att,
och när du blev ombedd att komma dit.
Vi hade blivit ombedd att komma dit. Och det var ju sån, det var på ett annat sätt. Men nej, det är inte. Jag vill ju, på samma vis som vi har sagt många gånger i podden, jag vill liksom inte tränga mig på folk heller.
Nej.
Jag vill inte stå på torget och prata om bibeltexter heller. För jag vill inte att någon som inte har bett om det ska bli tvingade att lyssna liksom. Och det var ju samma med de här sakerna. Det var ju ganska mycket plakatteater överhuvudtaget. Mm. Men oavsett vad det hade varit, så är det fortfarande så att de har inte bett om det här. Nej. Så jag känner mig inte 100% bekväm.
Nej,
gjorde jag faktiskt inte.
Nej. Du, jag gjorde en annan grej idag på tidigare idag, så vart jag intervjuad av en tidning. Och för det första då, det skulle komma hit en journalist och en reporter, och jag fastnade på ett läkarbesök, så att jag såg tiden så här, här kommer inte gå.
Du menar en journalist och en fotograf antagligen?
Vad sa jag då?
Journalist och en reporter.
Ja, men tack.
Nej. Yes,
helt klart, det var en journalist och en fotograf som jag skulle träffa vid klockslag. Och sen har jag varit på ett läkarbesök på en annan stad. Och så såg jag så här i tiden, det här går inte ihop sig. Och det är personer jag aldrig har träffat såklart, vi har bara mejlat.
Ja.
Och så fick jag ringa till värdinnan här, hej, de här kommer, bjud dem på kaffe och bullar, jag kommer så.
Aha,
men det blir så oskön grej, jag vart liksom 20 minuter sen. Och aha, de hade, jag blev så väl omhändertagna, så det gör ingenting liksom.
Ja, det var ju skönt.
Ja, det, ja, men det är sånt där är ju jättejobbigt.
Ja, ja, verkligen.
Andan i halv,
så men de kommer för din skull.
Ja, så ja, ja, men precis, ja, visst, precis. Visst. Och då skulle de, det var tidningen heter Vision, alltså samma som fackförbundet.
Mm.
Och de håller på och skriver en lite större grej om vad deras medlemmar gör för sin nästa. Så uttrycker inte de det, men det var saken. Och då så skulle de skriva om massa olika, så kommunala och alla möjliga verksamheter.
Okay.
Där. Och då skrev hon till mig i rollen som ordförande. Hej, vet du någon kyrka som gör någonting? Och då tänkte jag på vårt eget projekt med det här matundret.
Ja. Mm.
Matsvinn och sådär. Så att det var en journalist och en fotograf här då, någon timme och fotade då, och det kom perfekt och timing fast jag var sen när levererades matvaror och de fick se dem när de packades och intervjuade lite de här volontärerna så här. Och det är väldigt, då stod jag och tjuvlyssnade lite så här, för helst kanske ville också fota och göra lite intervju med dem som hämtar, och då sa jag, gör inte det, för att det är så stor stigman, är så stor. Vi pratade om det också. Så här, för de familjer eller människor som kommer dit och hämtar matkasse, för det är ju en del av det här, antingen soppproduktion eller så är det matkasse. Mm. Och så ingen kommer vilja ställa upp. Du kanske får en anonym, men det, fokusera istället när maten kommer och du får det där. Så de fick jättebra bilder. Och då frågar de också de här volontärerna som är nya för oss. Så.
Ja.
Varför är du här? Ja, men jag såg en artikel att du behövde och det kändes så tydligt. Eller något sånt där. Alltså,
ja,
att konkret hands-on liksom. Jag kan komma hit, göra ordning. Och sen, ja, de här volontärerna fanns också med då i själva soppproduktionen, och så jag kan lägga de här timmarna på en vecka det var fint att få höra, och jag förstår också att många nappar på den grejen, för att det blir så tydligt, kan du komma de här 2 timmarna du lägger i veckan max, och så får du verkligen göra någonting som kan vara till din granne. Det blir ju det liksom, så det var väldigt fint. Nej, men, och det är så kul när man får göra en sån här, för då behöver man, alltså i ens vardag när man jobbar så finns det ju massa baksidor och massa skit man behöver lösa och ta i. Men när man sitter så där och bara får prata om någonting som jag helhjärtat brinner för och tycker är fantastiskt. Man blir så stolt också.
Ja, över, ja, just det.
För då när det blir följdfrågor om annat så här, men oj, har ni så mycket volontär? Gör ni det? Och får resonera kring grejer som är så fint med kyrkan.
Ja,
och man känner verkligen en stolthet. Så det är roligt att få göra de där grejerna ibland. Att verkligen fokusera på det positiva.
Absolut. Vi blev ju båda intervjuade, både du och jag, i det här projektet som hette Kyrka i digitala rum, tror jag projektet hette. Som kom sen som en forskningsrapport och sådär. Där vi har fått uttala och göra så här. För det var också en sån grej. För just det här, det är inte frågan om det kommer en ringen journalist och säger att hörni, nu är medlemstappet stort. Eller så här. Utan de kommer hit för att ni gör ju den här, som i mitt fall då. Du har den här livesända andakten på onsdag kväll. Kan du berätta lite om det?
Just det.
Vilka är det som är med? Hur läser? Så man får sitta och säga, det här, och verkligen säga, det här är det roligaste jag har just nu. Liksom.
Ja.
Eller roligaste, men det är i alla fall en av de viktigaste sakerna jag har, som jag sa då. Och så sa de också, det här är nästan som en liten onsdagsförsamling.
Mm.
Vilket har gjort att nu så är vi det.
Ja.
Nu är det här onsdagsförsamling, vilket jag säger också i varje... Nu ses vi här igen i onsdagsförsamlingen. Och så. Så det var också en sån grej som bara var positiv.
Ja.
Liksom. Man får sitta och också tänka själv lite grann. Man stannar upp och tänker efter. Vad är det här? Varför är det här så viktigt?
Ja. Och det är det också. Det är det som är kul med podden. Som är så att man får stanna upp en gång i veckan och reflektera lite.
Ja, precis. Som man sällan gör annars på det sättet.
Men man får känna den här stoltheten för någon del man håller på med.
Ja.
Det är stor glädje. Och det ger en också så här... Jag var på en 40-årsfest i helgen och hamnade vid ett bord jag inte kände någon. Och så började jag alltid fråga så här, vad jobbar du med? Eller först så här, hur känner du personen? Ja, så och så.
Ja, just det.
Och i det här fallet är det genom kyrkan. Så då var det så här, men... nu är jag lite sån som person. Det hade kanske varit skillnad om du hade suttit där. Vad vet jag? Men det var jag som pratade mest. För att det blir ju sånt tydligt... det finns så mycket att berätta om. Alltså ja, så bredvid ja. Mig, det var ju inte ointressant, men det satt med någonting som jag inte fattade någonting, byggde några motorer, mjukvarande motorer. Så, ja, men det är okej, okay, nu har jag hört det. Det, ja. Går, så,
men alltså, kanske inte, det kanske går att diskutera till en gräns.
Ja, men ja, sen går det över mitt huvud ganska ja, fort. Så liksom också, så. Jo, det och det. Hade suttit flera motorbyggare där, så hade det väl varit bara
ja,
pratat om
ja,
det.
Ja, ja, ja,
och mm. Nej, men här blir så, ja, men, folk har, är ändå nyfikna för trots samtliga här vid det bordet var konfirmerade och hade en, ja men du vet och så, men vad gör ni med det där, hur tänker ni, åh spännande kyrkan så här. Så det finns ju liksom ett och då blir jag också så här stolt, för då väljer jag inte heller så här, ja så har vi de här sjukskrivna, man pratar inte om sånt utan det blir så här, men det här gör vi och det här är utmaningar så här också, vi jobbar mycket med medlemstapp och hur ska vi få kyrkan att funka i alla fall liksom, och fast vi blir färre och bla bla bla, men man känner en stolthet där också.
Ja, ja, ja,
och det, och det ja, men det är bara roligt att få stanna upp liksom. På ämnet lite grann, så förra veckan så var jag inbjuden att föreläsa om kris. Det är en stiftsutbildning där det går då pedagoger, präster och diakoner. Mm-hmm. Och så jag kommer inte ihåg, det är så här ett år för de som jobbar. Du vet, en påfyllnadskurs så ses man 10 gånger på ett år. Yes. Liksom. Yes. Och jag tror typ över rubriken för hela så här, möta barn och unga. Ja, men vi kan säga det svåra. Det var lite för platt. Men de hade haft liksom på eftermiddagen efter jag var där, så skulle det vara någon att berätta om orosanmälningar. Aha, när man gör det. Aha. Och sen existentiell hälsa hade varit någon annan. Sådär, alltså du ändå förstår rubrikerna liksom, vart vi rör. Så då var jag, stod med en kollega. Och så var vi där och pratade om vårt krisarbete. Och då blev man också här. För vi hade ju en stor kris, för nu är det ju 8 år sedan i sommar med vår kanot. Och var säkert därför de hörde av sig till mig. Kan inte du komma och berätta om hur du var? Och efterspelet. Och alla som satt där hade ju jobbat länge. Och så här, ja, vi fick också såklart en stor påverkan efter eran olycka. Och vi började säga, hur ska vi jobba med säkerheten? Och så här. Men det var också så här, satt jag innan dess och funderade. För det vart ju mycket lägerfokus och jag berättar mycket historier, alltså högt och lågt, saker du och jag har varit med om. Och när man börjar se mer också här, dels känner man ganska stor stolthet hur mycket vi har fixat, som vi har stått i, som har varit skit. Mm. Då är det inte om i den klassen som vi hade kanotolyckan i vårt sammanhang, inte så, men i högt och lågt liksom. Och ändå så här, ja men vad långt vi har kommit, alltså vad stor skillnad. Det är nu från när du och jag började till exempel just kring säkerheten. Nu är det en helt annan sak och en helt annan beredskap så. Ja, men det var också så här mysigt och så här, gick igenom, inte alla för det kom inte om, men läger, vad har hänt så här, alltid från att det kom in en orm i ett rum, det blir liksom lustfyllt till, inte för den som utsatts för det, men nej, men till värre saker liksom, och hur vi hanterat det och att vi har kommit och folk var så här intresserad. Ja, men det var det är viktigt att få göra den där grejen ibland och bara
absolut.
Stanna upp och
tog du upp den gången när en ledare klev rätt genom golvet?
Nej, den tog jag inte upp.
Kom inte med.
Nej, men det var liknande saker och saker som är för svåra att förutse.
Ja,
det var ju sånt också
så här. Just,
vi kan planera och förbereda hur mycket som helst för att det ska vara säkert när vi åker buss, jag har bälte på, alla lekar säkerställer vi och bla bla bla. Men sen finns det ju alla de här sakerna som du inte kan förutse. För det var det någon som hade frågor om. Ja, men vi åker till fjällen. Om någon då åker off-pist. Fast man inte får det. Jag sa, men det har du ordet. För det har ju vi också. Fjällläger. Och då skriver ju de på att vi åker inte off-pist.
Ja.
Men gör de det i alla fall. Ja, då har ju du ryggen fri. För då har ju föräldrar och ungdomar skrivit på att det här gör vi inte.
Ja.
Och då såg vi lite sådana exempel. Liksom att vi... Allt går inte att förutse.
Det
låter ju hemskt, men det gäller lite av ryggen fri. Alltså, du har gjort det du kan, du har de reglerna, väljer någon att bryta mot dem och sen det är ju förutsedda saker. Liksom. Du och jag var på läger, det började bli ganska många år sedan, så var det den här stora branden, typ i Salatrakten.
Ja, just det.
Och så följde vi den intensivt och den... far en bra sa kanske, för den rörde sig mot, alltså det var ju långt kvar, men mot, så vi ändå pratade så här, hur gör vi om den inte stannar liksom. Och det kan man ju aldrig förutse, såklart.
Nej, såklart, vi kan inte planera i januari, det ska bli skogsbrand i juni.
Nej,
liksom.
Precis, så men det vi kan förutse är att det är när vi gör egna eldar. Ja, just det. Att det inte blir en brand utan att vi har kontroll på den. Liksom. Ja, det är ju på den. Ja, och få reflektera. Ja, det var bara...
Det är väl också så, bara en reflektion då, att det är klart att när det händer någonting, vi vet ju att men det här, vi har gjort allt vi kan. Ja. Men det kan ju ändå vara så att man vill ha, eller man behöver ha en syndabock. Ja. Liksom. Det måste vara, ni måste ha gjort fel för att det här hände. Därför att man inte riktigt, man vill inte, kan inte ta till sig riktigt det här. Det här har hänt, liksom, ni borde ha förutsett det. Fast vi kan ju inte förutse skogsbränder och bombnedslag och åsknedslag eller liknande grejer.
Så. Ja, så är det ju. Och sen, men det gäller ju när man har en bra organisation som jag tycker vi har nu, ska vara stolt över, så är det ju, det är lättare att följa den här liksom, underlaget som vi har skapat. Även fast det var ganska många dagar in på ett läge du börjar bli trött och sliten. Så ja, men just det, vi har den här att förhålla oss till. Och då, det, ja. Peppar, det går bra. Men ja, det jag ville landa. Det var, vi har haft många såna här stunder sista timmar för att prata om glädjen över kyrkan. Ja,
och det behövs ju.
Det behövs verkligen. Man känner den här stoltheten. Hur du, ska vi kasta oss på någon artikel?
Ja.
Hårt kastar vi oss på idag.
Vi kastar oss på den riktigt hårt. Oj, nu slängde jag mig på den. Det här, jag vet inte om man kan lägga det här på någon sorts generellt plan kanske. Det är ju kyrkans tidning jag har hittat. I Lundstift, i en församling där, så riktade Sverigedemokraterna, som har två mandat, kritik mot en predikan som församlingens kyrkoherde höll i början av året. Kyrkoherden har även fått kritiken i skrift, undertecknat med en ledamots namn å partiets vägnar. Och då är det så att Sverigedemokraterna skriver att de har blivit kontaktade av en person som varit på gudstjänst, och innehållet i predikan handlar till större del om politik. Och det handlar då om att det som den här kyrkoherden hade sagt i sin predikan var att talade om att statsministern hade svikit sitt löfte till förintelseöverlevaren Hedi Fried och tagit in rasismen i riksdagen. Och då kände sig då den här personen träffad och blev definierad som rasist, eftersom man då var sverigedemokrat, och man förstår ju att det är det hon talar om här. Den här kyrkoherden och kyrkoherden själv säger att det här är en ganska vanlig predikan. Jag försöker alltid sätta in bibeltexterna i vår kontext med exempel som man förstår och kan relatera till. Mm. Bortsett från, alltså, för jag har ju såklart inte någon koll på hur det här har gått till eller någonting. Alltså. Men det har gått långt om alltså partier eller politiker eller vad vi vill kalla dem för i våra kyrkor ska ha åsikter om prästernas predikningar. Som sagt, vi lämnar det här fallet så. Men tänka sig att, jag skulle bli uppringd av kyrkoherden som skulle säga att jag har fått ett klagomål här från den här förtroendevalda som vi har för att han tycker att du talar för mycket politik i den här, eller du sa för mycket om det här i den här. Mm. Det behöver inte, egentligen om vi drar ut förlängning behöver du inte ens ha politik. Nu är det här. Ja, ja. Men det skulle ju kunna vara något annat. Han tycker inte att du förkunnar ordet på det sätt som han själv tycker att man ska göra. Alltså, det blir en konstig situation om man som präst ska börja fundera, vilka är det som här? Vad kan jag säga nu egentligen? Ska jag hålla inne med det här som jag tycker eller tänker? Eller... För ingen textutläggning kan ju vara annat än en tolkning. Det är ju det handlar om väldigt mycket. Det har jag sagt flera gånger senaste veckan. För jag håller på att spela in lite olika helgmålsböner. Och det är livesändningar hit och dit. Jag har sagt det, liksom att det här med det levande ordet. Att det anden gör ordet levande. Så allt vi säger utifrån vår förståelse av Bibeln är ju en tolkning.
Det är det ju. Och det här var väldigt svårt och spännande, tycker jag. För hur mycket ska du som predikant ta hänsyn till folks känslor, tänkte jag säga. Vi har någon form. Nej, jag vet inte. Nej, för det blir också fel. Det är klart du ska göra det. Du kan ju inte stå där och säga vad som helst. Ja, så här, om vi bara tar det här specifika och det som står här. Om vi utgår från att det är sant, det som står här. Så kan jag ju förstå att den här sverigedemokraten kände sig väldigt träffad. Alltså om kyrkoherden sa så. Sen är det ju också sant att det stod och lovade en sak och sen gjorde någonting annat.
Ja, ja.
Men vad knepigt. Tror du så här, tror du att kyrkoherden, hen, kommer att tror du blir så pass, eller så här, skulle du bli påverkad och så här, men nu ska jag nog vara försiktig i mina predikningar?
Påverkad, absolut. Kyrkoherden här säger, jag tror att hon säger här, att hon tänker inte ändra sig någonting.
Nej.
Man har, just, jag har aldrig varit med något liknande. Ja, nej, jag kanske läste in någonting som hon inte sa. Men jag uppfattar det som att hon tänker inte ändra sig.
Nej.
Men för min del så är jag absolut påverkad. För jag skulle ju sen fundera på, vågar jag säga det här? Alltså, ska jag, men jag hoppas och tror att jag faktiskt inte skulle ändra mig utifrån liksom vad de vill höra. Det var ju vid ett tillfälle som, det handlade inte om min predikan, men jag hade haft en skärtorsdagsmässa och läst de texter som ingick. Gammaltestamentliga texten handlade då om skärtorsdagen, om det judiska påskfirandet och Pesach och alltså Herren Gud som dödar alla förstfödda i Egypten och sådär. Och det är ju en förfärlig text.
Absolut.
Såklart. Och, men den ingår, det står att vi ska läsa den. Och den, för att man ska förstå den kristna påsken behöver man också förstå den judiska påsken.
Absolut.
Och utanför, när jag hade gått ut, jag brukar gå ut och ställa mig utanför på torget. Så här. Där kommer det då fram en församlingsbo och skällde ut mig efter noter för att jag hade läst den här texten. För hur kan du motivera att ni läser en sån här text? Det kan man med, det är en förfärlig text. Och så här, ja, absolut, men det ingår. Ja, försökte förklara på samma vis. Då, men den här personen vill ju inte förstå. Utan, eller förstod inte i alla fall. Så att, sa jag verkligen att det här var... Det här,
och, förfärligt för mig.
Förfärligt, för, ja. Och då är det ju så att varje gång jag läser den här texten så kommer jag ihåg det här. Så jag blir påverkad på det viset, men jag skulle ju inte drömma om att låta bli att läsa den. Därför att jag vet ju att den behövs. Och dessutom så är det inte jag som avgör vilka texter som ska läsas, utan det står där. Vi har färdiga texter som vi ska använda. Liksom.
Ja.
Så att det är klart att jag inte påverkas på det sättet, att jag ändrar mig. Men hade det varit en predikan, det var någon gång som en person hade missförstått någon predikan. Jag hade sagt någonting om att jag tror att nu kommer jag inte ihåg det här, många år sedan, formulerat med någonting som att Maria från Magdala hade setts som prostituerad eller äktenskap. Ja. Och jag sa inte att hon var det, utan att hon hade uppfattat så, för det beskrivs ju så i bibeltexten. Och den här personen hade då, jag fick höra på omvägar att hon hade blivit upprörd för det här, att jag hade kallat Maria från Magdala för prostituerad, vilket jag alltså inte hade. Men sen kom hon till mig och sa det också, så då kunde vi prata om det, då löste det sig. Men där var ju också en grej liksom att det gällde ju min predikan. Hon tyckte att jag hade formulerat mig oriktigt så. Och hade vi inte haft samtalet så vet jag inte. Jag kanske skulle ha funderat en gång extra. Men det hade ju inte, i det fallet handlar ju inte om att man... Ja, man vill ju inte heller att folk ska missförstå. Att det ska bli liksom missförstånd. Men som sagt, återigen, allt vi säger är ju tolk. Jag hade en... för länge sedan så hade jag också hand om ett Twitterkonto åt Svenska kyrkan. Och skrev någonting sånt här om att min uppgift som predikant måste vara att berätta om Guds ord så att jag själv förstår det. Något sånt, så det är en sån här grej som jag brukar säga då och då. Och då så fick jag ett svar där på den här. Att det är inte din uppgift. Nej. Din uppgift är att förkunna Guds ord. Det är inte som du tänker, utan som det Guds ord är. Och det, så enkelt är det ju inte riktigt.
Nej. Men en klassiskt svar.
Ja,
alltså,
ja, just det.
Att det här är din uppgift. Ja, men,
och det går ju inte.
Nej, för jag vet ju inte vad... Texterna är omskrivna.
Gud står inte och ropar i mitt öra, så här ska du säga. Liksom. Tack och lov, ska man säga.
Absolut.
Det gör ju inte Gud det. Utan allt vi gör är ju tolkning.
Ja.
Så fort en präst ställer sig i predikstolen och pratar så är det ju en tolkning. Ja. Liksom.
Men om vi går tillbaka hit då. Vi kan lämna det här. Jo, jag hade en fråga. För det kanske som... Vart det några konsekvenser? Eller var det kyrkoherden själv som fick emot? Det var inte någon domkapitelhistoria här som har inletts?
Nej, det tror jag inte att det var.
Nej,
har gärna diskussioner om predikan i protokollet. Kyrkorådet skriver i något protokoll här att predikans innehåll är inte ett ämne för kyrkorådet, och kyrkorådet varken kan eller får begränsa prästens yttrandefrihet.
Nej.
Så de har ju varit tydliga där att det här inte något som de tar i.
Nej, nej, och det ska de inte heller. Men däremot skulle det kunna bli någonting till domkapitlet. Alltså, ja. Sen skulle det säkert inte bli någonting.
Nej, ja, precis. Men det skulle kunna bli ett ärende hos domkapitlet.
Ja, 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 men då släpper det. Men hur politisk får man vara då?
Det är ju en annan fråga.
För att, om du bara skulle läsa texten och göra en tolkning utifrån vad du tänker kring den tiden. Alltså du aldrig kopplar till idag.
Inte kopplar till idag, nej. Mm.
Då blir det ju väldigt mycket mellanmjölk också. Ja, när jag sitter någon så här, du ska predika Guds ord. Ja, men det är ju en väldigt fin balansgång det där. Vissa är ju väldigt vassa predikanter och så här, kopplar så här är det. Och då är man också ute på väldigt tunn is.
Ja,
och för då tar du företräde för massa saker. Mm. Men att inte våga någonting. Det är en fin balansgång såklart.
Som allt när man står i något offentligt rum.
Alltså,
det är det, ja, absolut, absolut. Och grejen är så här att om man inte, som du sa, det är lite mellanmjölk. Om vi inte alls försöker att väva in vår vardag och verklighet, då är det irrelevant. Alltså, vi blir ju inte relevanta om vi står och pratar om något som hände för 2000 år sedan. Och bara då, men inte nu och inte ha någon bäring på det vi gör idag. Då blir det ju helt ointressant. Vem vill höra om det? Liksom?
Nej.
Utan det är klart att man på något vis, och för mig är det extra viktigt att eftersom jag alltid liksom säger, eftersom jag kommer från en icke-kyrklig bakgrund, så vill jag ju att de som sitter där ska förstå vad jag säger. Alltså, jag måste kunna visa med exempel, så här menade Jesus. Jag tror att Jesus tänkte så här. Och om vi gjorde så här idag, ja men okej, när Jesus kommer, och det här var inte min idé men jag använder den, när Jesus kommer och ridande på en åsna in i Jerusalem, så är det att jämföra med om statsministern skulle komma och åka på flakmoppe in på en sån här.
Jättebra liknelse.
Liksom. Det är perfekt, ja, så. Som sagt, det var inte min idé, men jag använder den. Och men så fattar ju folk.
Ja.
Ja, men okej, det här är något jättekonstigt. Liksom. Han avstår från all ära, liksom, utan bara kommer in på sin flakmoppe där. Och det måste vi på något vis kunna göra. Men det är klart att, ja, jag har kanske varit, nej, inte politisk på det sättet tror jag, men nära. Jag har använt exempel på det här sättet, men inte så här. Men och det skulle jag kanske inte heller göra.
Det tror inte jag heller.
Men jag har ju mina speciella, alltså tydliga åsikter kring det här, men att kanske tycker jag att de ändå inte så uttalat har det predikan i kyrkan att göra. Men självklart så måste man kunna relatera och ta upp
aktuella saker.
Aktuella saker.
Jo, och vissa blir ju så här att du kan ju säga vad du vill. Nu bara dra till om styret i Ryssland. Ja. För då vet du, du är ganska safe.
Det är ofarligt.
Det är ofarligt. Ja, om du inte skulle vara just i Ryssland.
Ja, då är det inte ofarligt längre.
Nej, medan det finns annat som ligger närmare liksom. Ja. Alltså om du, så där funkar vi ju. Skulle du gå på då om det hänt något i kommun, på lokalpolitiken. Ja, det blir alltid värre liksom, för att det är mer hemma och nära. Nej, jag tror inte du behöver oroa. Du tar ju knappt upp din åsikter här i podden, som är det ännu mer rum där du pratar till punkt liksom, om de sakerna. Så att, nej, men det är fin balansgång. Och just vad som är hemma i en predikan.
Ja.
Är det här då relevant? Sen är det ju så här, man gillar ju också olika människor, alltså att lyssna till. Alltså, man har ju sina favoritpredikanter.
Och det är klart att om jag satt i, jag kan ju säga, man måste stå ut med det här, men om jag sitter i kyrkan och lyssnar på en predikan och de säger något utifrån ett parti som jag kanske gillar och säger att det här är värdelöst. Det är klart att jag reagerar då, men det här ska du inte stå här i kyrkan och säga. Nej. Och så, jag vill inte gå
det ska ju vara närmare detalj
på det, men på något sätt.
Det ska ju vara politiskt neutralt. Alltså,
man ska inte vara partipolitisk. På det
nej, det blir, du kan vara politisk, men inte partipolitisk.
Nej, men precis. För annars kan vi ju inte
bara
prata om blommor och nej, det får vi ju inte heller göra. Men alltså, det är bara det som man kan göra. Utan det är klart att det måste förankras i nutiden för att det ska bli
relevant
och relevant taget. Så är det ju för att, jag vet inte, återigen, man pratar om ett samhälle som inte längre finns, det vill säga Bibelns samhälle. Och och vi berättar om så här står det i bibeltexten och sen är det bra med det. Liksom. Det blir jättekonstigt om vem, du behöver inte ha någon präst där. Det var den här personen som jag skrev det här till mig, din uppgift är att prata om. Och då frågade jag något sånt svar tillbaka, för i början försökte jag föra en dialog, men vad tycker du min uppgift är då i så fall? Så här, du ska läsa högt ur Bibeln, sa jag. Det tyckte han var det riktiga liksom. Och då svarade jag att det var inte riktigt min uppgift att bara göra det liksom. Utan för då behöver man ju inte ha en levande präst.
Nej, visst.
Kan man ju ställa
Siri där som läser upp.
Ja, absolut. Just det. Läser du Bibeln, Siri?
Ja, ordspråksboken.
I begynnelsen. Ja.
Vi lämnar det här.
Vi lämnar det där.
Och så kastar vi oss på en andakt, tror jag, va?
Det kan vi göra. Och då är det ju så att kommande söndag här så är det fastlagssöndagen. Vi skojade lite grann här innan vi började och kallade den för saltlagssöndagen. Med de heliga saltgurkornas upptagande. Men det heter fastlagssöndagen och rubriken är något så vackert som kärlekens väg.
Ja, fint.
Det är fint. Och då läser jag, förstår du, ur Markus evangelium. Och då står det så här. Jesus och hans lärjungar var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de 12 och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt överste prästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till honom och sa: Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er? Frågade han. De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Ja, det kan vi. Jesus sa: Den bägare som jag dricker ska ni få dricka och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämt därtill. När de andra 10 hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa: Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det var ganska lång.
Men den är otroligt vacker och fatta den tiden, ja, det är det ju då också såklart, men då hur banbrytande. Mm. Alltså där allt handlade om att vara krigsherre, någon mäktig politisk position eller religiös position för den delen också.
Ja, just det.
Att det handlar om att de andra ska svansa. Och här kommer någon då som bara vänder helt. Här är jag, har fått all den här makten, men jag är eran tjänare.
Ja,
den som är störst ska tjäna.
Och som du antydde där, det är ju, så är det ju idag också.
Absolut.
Det är ganska omvälvande även idag om man skulle ta det på allvar.
Absolut.
Så att säga.
Ja, men det är ju en problematik i vår organisation. Alltså så här, vi har det här uppdraget, men vi har också en tydlig hierarkisk struktur.
Alltså, just det.
Och de här självbilderna krockar ju ofta. Ja, och det kan uppstå arbetsmiljöproblem kring det. Om vi tar det till den nivån. Liksom, du är satt, men du ska ju också vara det här. Alltså ofta är det ju en präst då som har kallet. Och kunskapen om texterna. Och sen får du en maktposition. Det har ju alla präster på ett sätt. För du leder en församling när du så. Där vi pratade om nyss om predikan, vad du väljer att säga. Men, och sen blir du någon chefsposition, då ska du leda andra. Men samtidigt ska den här ödmjuka tjänande. Det är ju ofta det där går i clinch.
Ja, absolut.
Med kyrkans identitet och hur vi ska vara som kristna. Men det är ett otroligt, det har vi sagt varje gång vi läser den texten, det är otroligt vackert sätt att förhålla sig till som människa. Oerhört svårt. Desto mer makt du får, desto mer divig kan det ju bli. Alltså, också för att folk sätter det. Nu är det på en makronivå. Men jag, vissa saker som jag säger, men jag kan göra det där. och sen inte ska du som chef. Aha, så här, ja, just, jag har berättat just, om det här. Jag skulle vara vaktmästare någon kväll. Ja, liksom, sköta ljudet på någon, så här, någon grej. Nej, men det vet vi tar någon. Det vet att du minglar och gör så här. Och då tar man ju liksom också bort möjligheten för mig. Och det är lätt. Nej, men okej, då kanske inte jag ska det. Det kanske inte är bästa. Och alltså, så kan vi prata rent ekonomiskt också. Ja, är det bäst att jag sitter där och gör det? Nej, men det kanske inte är. Men det kan också få vara fint.
Visst, absolut. Och i samma...
Det var på en liten nivå. Men har man då ännu mer, har man makt på riktigt, ja. Så är det klart att leva så här är ju supersvårt.
Det, alltså, jag tänker på, för att nu ska jag försöka anonymisera här lite grann. Men våra partiledare, det var... En av våra partiledare som hade som vana under en tid i alla fall att stå och dela ut soppa till hemlösa. Ja. Inte vet jag om det var varje vecka eller om det var varje månad eller så. Men den här partiledaren gjorde i alla fall det som en del av sin tjänst, så att säga. Och det tycker jag är vackert, för att det finns nog ingen av de andra som gjorde det. Men det var naturligt för den här personen då, liksom att det här, ja, men på något vis... Ja, men verkligen visa att jag är er tjänare. Liksom. Mm. Nu var den här personen nog definitivt inte kristen, så det var inte utifrån någon sån utgångspunkt, utan det var mera, ja, men det här, jag tar mitt kall på allvar. Liksom. För vi har ju alla våra kall, och den tänkte väl att jag gör det här på allvar nu, och jag hjälper till med det här, de här sakerna som behöver göras. Liksom.
Och sen kan det ju vara, alltså... På en helt annan vinkel där man kan göra lite... Där man kan känna sig fånig. Jag ska säga så här. Någon kan vilja träffa mig i rollen som chef för kyrkan. Och någon liten kyrktant. Så. Och så tar jag tar mig gärna tid. Och så här, dricker en kopp kaffe. Och den glädjen då... Att vad fint att du tog dig tid. Ja, och då kan jag bli så här, men snälla, jag är ju bara... Det är ju så. Men då får man säga, det är inte jag, utan det är ju titeln. Och likadant som präst också. Fint att prästen satte sig här. Och då är det inte fint att Kjell satte sig. Nej, utan det. Fint att präst. Och då får man så tänka, det här känns ju, jag är bara vem som helst. Sluta. Men det var viktigt för dig. Och då fick jag servera dig kaffe och sitta ner en stund med dig och lyssna. Liksom. Och det blir ju därför extra fint när en partipolitiker...
gör allvar av
precis.
De pratar om.
Liksom. Sen kan folk tycka så här, men det är bara för... någonting, spel för gallerin,
att du ska visa upp det. I det här fallet tror jag faktiskt inte det var det, för det här kom fram i efterhand. Det var liksom inget som den här gjorde
och inte tog med sig kamerateam.
Aldrig något kamerateam där.
Och då för de som kommer dit, det är klart att det blir lite extra, oj, den här är här för oss.
Ja, men visst, precis.
För att vi gör skillnad på människor. Kommer den så ser du upp, wow.
Såklart, absolut. Så är det ju. Jag menar, det kommer...
Högst mänskligt.
Kommer biskopen hit, så det är klart att... det är inte så att jag kysser biskopens fötter. Men det är klart att det är en speciell känsla. Ja. Liksom, man vet, det här är faktiskt biskopen som är här. Liksom. Ja. Och det är inte så att jag kan vara hyfsat avspänt. Men det är ändå så att jag är hela tiden medveten om att nu är det biskopen jag står och pratar med. Jag sitter och pratar med.
Vi kan väl avsluta med biskopen. Jag träffade biskopen förra veckan.
Ja, och så delar namn.
Ja, precis. Ja. Så kom han fram till mig. För vi har träffats en gång. Det var länge sedan innan han var biskop. Och så sträckte han fram handen, Andreas. Och då sa jag, Andreas. Ja, det är Andreas Salé. Ja, du har nya glasögon och frisyr. Ja. Han bara, jag har hört så mycket gott om dig från Sollentuna. Och då blev jag så här, och sen du vet, stod vi och pratade lite. Och jag bara, kul att få se lokalerna. Jag har varit med och MBL-at och tittat på ritningar. Det var kul att få se så här nya. Så bla bla bla, pratade lite en stund. Och sen efteråt, jag bara, vilken fin människa. Ja, som så här, du vet hur många som jobbar i vårat stift. Ja, och så han liksom... Men jag har hört det från flera att han är otroligt duktig på namn. Ja. Och hängt upp sig på någonting. Så, och så han, nya glasögon och frisyr. Så sen jag såg det, därför jag inte kände igen det. Och då har vi träffats för länge sedan. Vid något tillfälle bara, du vet.
Vår förra biskop var faktiskt ungefär så också.
Det är väldigt fint.
Hon kände igen mig fast vi hade träffats för länge sedan också. Liksom att men vi sågs ju då och då. Och, så. Ja. Och då, man blir glad.
Och det är precis så. Det i den här texten också. Alltså då, att... tjäna på något sätt, se mig, bekräfta mig
verkligen,
och som han var ett möte bland alla, men kommer ihåg och så här det gjorde
det är
någonting.
Jättefint, det är verkligen fint,
heja dig. Nu ska du väl sjunga något, Kjell.
Ja, jag ska sjunga psalm 204.
Ja.
Som heter Kornet har sin vila.
Ja.
Jag ser det som en påsksalm, men det är inte riktigt påsk än. Men den passar också i sammanhanget. Kornet har sin vila djupt i frusen jord. Är ej dött det väckes av ditt skaparord. Kärlek från Gud åt allting ger du liv. Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbi. Han blev hängd på korset, i en grav lagd ner. Ingen enda väntar möta honom mer. Kärleken når långt bortom död och grav. Kärlek med ditt ljus, kom, kom och dröj hos oss kvar. Han var vetekornet, låg i jordens djup. Han stod upp en påskdag, lever bland oss nu. Aldrig en sol har lyst så stark och klar. Kärlek med ditt ljus, kom, kom och dröj hos oss kvar.
Tack för det, Kjell, och tack kommunikationsenheten i Sondhuna för att ni hjälper oss med detta projekt som aldrig vill ta slut. Åren går.
Tack. Tack. Åren går och vi står kvar.
Ja, det gör vi. Fast vi byter plats ibland.
Ja, det har jag gjort.
Vi, ja, ja. Hej, hej. Hej, kära lyssnare. Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Killing!